Alo.
Nu ska vi se. Nu är det Thug Life, va?
Nu är det Thug Life.
Jag låter det där sjunka in lite. All eyes on me. Ja, Rapper Comics är tillbaka ännu en gång. Och nu är det ett dubbelalbum vi ska prata om. Och ja, 1996 släpptes den. Och eller, vi kanske ska börja med att introducera oss, men det är Johannes i Göteborg.
Robin är Söderhamn här.
Och han lever Thug Life i Söderhamn tydligen.
Jag lever Thug Life när jag vaknar från min dagliga, vad heter det, tupplur.
Alltså du tar tupplurar du?
Nej, jag tar egentligen inga tupplurar, men tydligen så svimmar jag av precis nu när jag lyssnade på om det här albumet för sista gången inför avsnittet.
Okej. Så. Det visar på passion, märker jag här.
Det är för mycket thugs passion här alltså.
Ja. Och nej, men som sagt, det här var väl, vad ska man säga? Det här blir ju lite av, nej men det är Sign of the Times här. Vi har ju tidigare pratat om skivor som Wu-Tang, vet du nu, Wu-Tang Forever, som var dubbel, som kom 97. Och Ready to Die som kom också 97.
Ja, oh, Life After Death.
Ja, just det, det. Så heter den till och med.
Yeah.
Dessvärre så går det inte att lyssna på de avsnitten längre. Men ja, vi har redan pratat om dem. Alltså, de flesta som kan den här typen av rap från den här eran, de minns nog att det kom ganska många dubbelalbum. Scarface släppte väl också någonting, för mig.
Ja, just det. Den här My Homies, va?
Nej, just det.
Fattar den.
Ja, och ja, men som sagt, det var lite tiden att man skulle släppa sådana. I Sverige så hade vi ju Svenska ord av just det. Det var ju en väldigt lång skiva också. Jag tror till och med det var en trippelskiva.
Ja, just det.
Så jävla ambitiöst. men ja, som sagt, det här var ju då det första släppet på skivbolaget Death Row Records, som då var den största label man kunde ligga på under, i alla fall i väst under 90-talet. Och Tupac hade ju då sällskap av Dogg Pound, Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre. Så det var ju ganska coolt att ställa sig till den skaran, för de var ju lite kontroversiella de också, i och med Dr. Dre och The Chronic och Snoop Doggy Doggs framgångar. Så ja, han valde att signa hit. Det var ju ändå ganska, ganska smart. Det var väl till och med Suge Knight och de som betalade borgen för honom, han satt inne. Och ja, en av grejerna som han då, eller en av de förutsättningarna var ju då att han signade då något 3-albumskontrakt för Death Row Records.
Mm, precis. Precis, ett kontrakt som man verkade ha väldigt bråttom av att fullfölja, i och med att det sägs att den här skivan spelades in på typ 2 veckors tid. Vilket är ju helt sjukt egentligen. Och det finns ju klipp på Tupac när han står, det finns ju något sånt känt klipp när han står och bara pratar om hur arbetsrutinerna ska gå till för den kommande veckan de ska hålla på med den här skivan typ. Den är med i många dokumentärer när han bara står liksom och säger så, ah, men du går in där och spelar in den där versen där, du sätter det här och mixar det här, boom, 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 och så håller han på och viftar fram och tillbaka som en dirigent mellan folk. Och folk sa väl att han också brukade slänga ut folk som jobbade för långsamt och sådär, med sådana här studiotekniker och sånt där som inte kunde hålla tempot, typ.
Mm.
Så han körde på, verkligen.
Vi ska väl inte slösa någon mer tid på det. Eller förresten, har du läst någonting den här veckan?
Jag har ju fortsatt med Optic Nerve. Serierna som jag har pratat om. De tidigare avsnitten också. Det är väl tredje veckan jag läser de tidningarna. Jag hade liksom, jag hade glömt bort lite grann hur jävla mäktigt det är när man upptäcker en bra serie som det ändå finns ganska mycket material med som man kan gå igenom. Liksom den här magin som uppstår när man verkligen slukas fullständigt av en bra tecknad serie liksom. Det
Nej.
sjukt, sjukt nice. Och jag måste ju säga att alltså så här, jag har ju pratat om Adrian Tamin och hans likheter med Klaus innan, men jag tycker hans optic nerve, alltså de grejerna han gjorde inom det formatet är sjukt bra. Det är liksom, jag håller nog det högre än mycket av Klaus grejer faktiskt. Måste jag säga. Så att, nej. Kul som fan. Och nu har jag inte så mycket kvar tyvärr, men karln är väl fortfarande aktiv, så han, det är väl bara att följa med på framtida grejer också, antar jag.
Och känner du att du blir inspirerad när du läser?
Ja, men verkligen. Så här, och just eftersom att det som gör att jag gillar Adrian Tamins grejer så mycket är också just det som jag pratat om, med att han vågar göra serier som är ganska liksom lugna och sansade och inte är så liksom, det behöver inte hända så mycket. Det behöver inte vara så actionspäckat och så här, utan det kan vara liksom ett extremt långsamt berättande över så här, som innehåller ganska triviala saker, vilket jag tycker är, och att det ändå blir spännande och intressant för läsaren liksom. Det är en speciell talang att ha. Så att, och liksom att någon, jag förstår att det har tagit tid där, och liksom göra så 30 sidors liksom långsamma serier med liksom, ja, det var ett imponerande hantverk också, i och med att det är en duktig tecknare och sådär.
Ja, och så är det så jävla gött att hålla i själva pappret också, bläddra och känna fibrerna på sidorna också, när man vänder blad, eller hur?
Ja, precis.
För du har ju läst om då pärm för pärm, antar jag, sida för sida.
Ja, precis, suttit och så här doftat i papperna som sagt och sådär.
Du har alltså läst det digitalt nu?
Tyvärr har jag läst den digitalt, ungefär som jag läste serien Preacher, tyvärr. För att det var billigare än att köpa alla samlingsvolymerna.
Skäms du inte?
Lite ändå, men
Att du inte
jag
läst
kan leva.
Preacher innan, herregud.
Nej,
Nej,
Preacher.
det var det jag syftade på. Nej, att läsa digitalt är väl det nya. Så, men det är också, i och med att vi sitter på Read Comics, så det finns ju mycket till, mycket, vi kan ju uppleva och beta av serier som, och speciellt om man då följer grejerna som kommer varje onsdag, så blir det ju en del, och vet du det? Man har ju inte riktigt, dels förutsättningarna då, för alla nya serier kommer inte till butikerna där man går. Och sen så, ifall de kommer så har man inte råd att köpa dem. För att man inte är sådär, man har inte pengar till. Så det räcker till.
Nej, men jag provade ju att köpa en bok också via de här, vad heter det, Apple Books, eller vad kallas det? Alltså bok slash tidningsdelen av iTunes-tjänsten. Det funkar ändå ganska bra. Alltså har man en typ en tillgång till en iPad eller liksom den typen av skärm, eller en dator för all del, så funkar det bra också. Det är lite svårt på mobilen, men det är ju inte iTunes fel, utan jag tyckte det funkade bra. Det var lite synd, för det är väldigt dyrt. Det kostar lika mycket som att köpa boken i fysiskt format. Så det var ju, jag köpte någon Jeffrey Brown-bok där som hade liksom, det borde gå att hyra böckerna, eller typ så låna dem, ungefär som man kan med filmer.
Ja.
Men, ja.
Det är därför jag uppskattar det faktum att vi har en ganska välsorterad bibliotek. Speciellt i min stadsdel. Jag bor mellan två bibliotek. Alltså det är inte så att min lägenhet är placerad så, utan det är alltså, jag har ju ett bibliotek, ja, vid sidan om mig. Vare sig det är två hållplatser åt väst eller två hållplatser åt öst. Så. Det är ändå väldigt bra, känns det som.
Ja.
Jag har inte läst någonting den här veckan. Jag hinner inte. Det är pissigt, men jag ser till att vara konstnärlig istället.
Ja, du skapar serier istället.
Ja.
Väl.
Så det kommer väl vara så här. Du kommer få ta och bära det här lasset nu. I resten av våran sändning. Du kommer vara mannen som läser.
Det har varit lite tvärsom tidigare, så det blir jobbigt nu när de här Adrian Tamin-serierna tar slut.
Ja, det kommer vara som att det är välkommen till podcasten Comics. Eller nej, lägg podcasten Hip eller Rap.
Ja, precis.
Fan.
Ja, jag får hitta på någonting. Jag vet inte.
Det finns säkert något annat där ute. Jag ska försöka få tag i den här Batman Damned som släpptes nu i onsdags. Det är ju då Brian Azzarello och Liber Mesho. Det var ju 10 år sedan de släppte den här storyn Joker som blev så jävla uppmärksammad. Riktigt jävla gritty, väldigt, väldigt mörk, väldigt våldsam skildring av Jokern. Den vann, jag tror att den var så nummer 1 på New York Times bästsäljarlista. De gjorde något annat samarbete som heter Batman Noel. Det var samma ruggiga stil, fast det var som en tolkning av A Christmas Carol, den gamla Charles Dickens.
Just det.
Och nu så har de gjort en som heter Batman Damned, som då förmodligen handlar om någonting i stil med att Leddlappen döda Jokern. Antar jag. Det var det stått så i förhandstiteln. Och där släpps under etiketten DC Black Label. Så det kommer vara väldigt grovt. Dels grovt språk och väldigt våldsamt innehåll. Men det som blivit så jävla omtalat den här veckan är ju då att i en ruta så ser man Bruce Wayne gå. Han klär av sig alla kläder och går längs grottan. Och så ser man hans mandom, skuggan av hans mandom, är väldigt tydligt. Så vi ska se ifall, alltså det har också gjort att väldigt många i USA har blivit, eller väldigt många så här sura föräldrar som har inte de koll på, eller varför låter de ungarna läsa så våldsamma serier överhuvudtaget, men i alla fall nu har alla de andra pressen har blivit indragen och nu så ska de nu ska han trycka om det på nytt. Där de tagit bort snoppen. Så jävla storm i vattenglas i vanlig jävla ordning.
Ja, tänk att folk blir att serier lyckas uppröra en eller fortfarande också.
Det är helt jävla sjukt. Det är så 60 år efter Seduction of the Innocent kontroverserna.
Ja, visst.
Och jag menar, vi har ju det med anime och manga köret också. Jävla alltså. Som sagt, jag får försöka catch up under veckan om jag har tid över. Ska vi hoppa på All Eyes on Me, den här jävla kolossen.
Ja, vad är det vi har? 27 spår var en sån där.
Var det 2 timmar 20 minuter eller vad det nu blir? Något sånt där.
Ja, det var jag liksom kom på mig själv första gången jag lyssnade igenom den nu att jag tänkte att ja, men nu börjar jag väl närma mig slutet liksom, och var det halvvägs ganska exakt. Långa låtar, det är full längd på alla låtar här. Det är inga skits, ingenting sånt.
Ja, vi ska se hur långt alltså, ska vi gå igenom spår för spår, för det är väldigt lång när skivan. Men vi försöker i alla fall köra i korthet.
Ja, precis.
Vi måste ändå korta ner eftersom det är så jävla många spår. Ska vi börja med Ambitions as a Rider? Det är ju inte introt, utan, eller det är första låten.
Ja, precis.
Ja, men det börjar starkt. Jag kommer ihåg, för det här var ju också den skivan som jag köpte, den första skivan jag köpte som cementerade mitt hiphop-lyssnande. Eller mitt Tupac-fandom då. Och jag förstod inte titeln. Varför ville han vara en radar? Jag fattade det. Men det var ju Rider det handlade om. My ambitions as a radar, tack. Obildade jävla 12-13-åring. Och då kunde du ändå engelska, vad fan.
Ja, och det här är ju liksom verkligen... Det som blir lite obehagligt med den här skivan är ju att här vädrar ju Tupac, eller här har ju Tupac blivit den karaktär som på sätt och vis bringade mycket olycka i hans liv också. Alltså den här liksom, nu är ju liksom den här gangsterpersonan i full kraft på något sätt. Och så, det är en tuffare, mer alltså, attityd, liksom, det är mycket mer attityd åt det hållet. Här. Och så. Och han, det var väl det att han liksom hade väldigt bråttom ut ur fängelse och liksom åkte typ direkt till studion för att börja spela in. Och det var en av de första låtarna som spelades in till skivan och sådär. Och den sätter ju stämningen definitivt.
Och ja, men den har lite av ett kultstatus just med att det är första låten, och flera år senare så gjorde du faktiskt Cameron från Dipset. Han gjorde en Jag vet inte om man ska kalla det för cover, men han körde i alla fall på samma beat. Och jag tror det var en liknande refräng.
Ja.
Men det är ju som sagt, just som att det är en sån här monumental Tupac-skiva, så blir det ju automatiskt att jag menar, första låten den blir populär. För alltså alla de som köper skivan, de minns ju den här låten garanterat. Och sen när det kommer någon som gör en hyllning till den, så blir det ju okej. Det blir en ganska lätt att ta den referensen. För att Tupac ändå var, han var ju en sån jävla artist som, ja, sen vars död eklipsade alla jävla karriärer inom rappen.
Ja, sen får man komma ihåg också att det här är en riktig sån här västkustskiva som hör hemma i samma hög som Chronic och Doggy Style och Dog Food och dem, i och med att vi har Daz Dillinger på beatet på flera beats på skivan. Men DJ Quick är väl också en sån här vars liksom inverkan var jättestor i bakgrunden. Han har väl bara några sådana här officiella credits, men han ska ju varit med och mixat och hållit på jättemånga spår.
Nej.
Så att, ja, det är mycket västkustfolk på den här. Dre och Snoop och, ja, det kommer ju mer här ju längre in vi kommer.
Ja, alltså Snoop är vi redan på, och Nate Dogg till och med, på andra låten där.
Ja, just det.
All About You, som har ett speciellt tema.
Ja, precis. Exakt.
Ska vi prata om det temat?
Ja, vad är det? De har suttit och snackat, det här kompisgänget med Tupac och Nate och alla dem, och att de stöter på samma tjejer på alla tillställningar de är på, alla musikvideos de ska spela in och sådär, va? Så den är lite sådär, ja.
Det är slut-shaming, kort sagt.
Ja, det är slut-shaming kort
Det
sagt.
alltså handlar ju om det som, det är ju inte jättevanligt just under den här tiden, men i och med att det är väldigt många lättklädda dansöser i hiphop-videos, så blir det ju då att det är många som börjar, ja, eller tar till sig detta och använder det som en slags karriär. Karin Steffens, alltså Superhead, hon gjorde sig känd under den här tiden. Eller ja, nej, det är några år efter, för den delen. Men The Game gjorde ju en låt som heter Wouldn't Get Far, som handlar om exakt samma koncept. Och hans outro på den låten, det är ju en låt han gjorde med Kanye West där, det är exakt samma outro som Snoop kör på denna låten. Och jag tycker det är så jävla skamlöst rippat direkt från denna låten. Denna låten i sig är väldigt, ja, men den är dansant, den är kul, man gillar ju Nate Dogg. Snoop kommer in och är, han verkar vara lite besvärad över det faktum att han ser samma kvinna över hela stället, eller samma slyna snarare. Om man ska
Ja, precis.
prata klarspråk, för det är exakt vad så de adresserar de här unga kvinnorna.
Ja, men definitivt. Och det känns som att Snoop sitter lite, han sitter lite så här, du vet, med pyjamasbyxorna från introt till den här videon innan han ska ha husfest. Och han har liksom sitter med afrot utsläppt och sådär. Och äter flingor typ.
Ja, exakt.
Så att,
Alltså det är ju, han har ju precis blivit farsa också, men å andra sidan, i och med att vi har gått igenom flera av hans andra skivor, så han väjer sig inte från att, för att använda det B-ordet, om man säger så.
nej, men exakt. Och det känns ju som att både Tupac och Snoop brukar ju, de lyckas ju både på något sätt hylla lättfotade promiskuösa kvinnor och kritisera dem på varannan låt liksom. Så de kan ju inte riktigt bestämma sig. De är inte helt konsekventa med det här.
Det hade varit kul att se ifall Park hade levt, vilket jag har faktiskt väldigt svårt att se. Alltså, hade inte han dött 96, så hade han dött så småningom, just med det levandet som han levde. Men att se honom under den här metoo-eran, eller inte bara metoo, utan när hela conscious-scenen växer fram inom hiphopen, och liksom hur han får ställa sig till svars för så mycket grejer, som sagt. Ja, det har varit en väldigt, väldigt, jag tror att han hade fått väldigt mycket skit faktiskt. Speciellt på grund av de senare, eller de här mittenåren, om man tittar på Me Against the World och All Eyes on Me.
Ja, precis.
Men jag gillar ändå, jag tycker den här låten är ganska schysst just med, jag känner ju en samplingen, jag vet att Mariah Carey gjorde ju någon singel på den senare, det är någon sån här gammal popdisco-dänga som samplas. Jag kommer ihåg att Ludacris var med på hennes låt där också. Men det var ju tydligen en flopp den skivan. Så. Ja, nog sagt om Mariah Carey. Vi går tillbaka till med Tupac och Nate Dogg. De kör lite mer.
Ja, de fortsätter ju bara på samma kula egentligen.
Ja.
På Scandalous.
Och den refrängen på den är... det är någon slags... jag vet inte vad det är för låt, men det är i alla fall... när Busta Rhymes gjorde Dangerous, så, alltså när han gjorde remixen på Dangerous, då kör de en liknande refräng. Så det är förmodligen en gammal popdänga som de kör interpolation på. Så Dangerous blir Scandalous. Alltså de släpps ju så tätt också. För det är ju, eller Dangerous kommer väl på hans... det är Disaster Strikes, det andra skivan, så det är året efter. Men det är ändå väldigt, väldigt nära in på. Och den känns väldigt funky.
Ja, verkligen svårt att värja sig från Nate och GN alltså. Även om innebörden är lite svårsmält, så är det ju hemskt svängigt och så.
Det är som bilåkarlåt. Det är som du
ja, precis.
Det är som du kan köra ut med din bil ut i orten och spela den, så kommer det fram väldigt många drogförsäljare och bara yeah. Så får du street cred ute i orten, det är bra.
Ja, det blir lite så.
Jag får inte det.
Nej, okej.
Okay. Jag får åka spårvagn.
Ja, just det.
Vad säger du? Du är spårvagn-shamer mig, tack så mycket. Vi fortsätter med nästa låt, vad fan. Och här har vi en posselåt. Alltså, i och med att det är så många spår på den skivan, så det ger ju faktiskt upphov till ganska många gästartister, eller låtar med gästartister. Och just då posselåtar, det vill säga flera gästartister på samma låt. Och den här har vi pratat om ganska mycket under våra tidigare retrospektiv. Vare sig det varit Wu-Tang eller Snoop eller Redman. Och I Got My Mind Made Up. Vilka är med på den låten?
Här har vi ju Dog Pound, Method Man och Redman. Och även Rebel INS är väl med. Alltså Inspekta räcker med att ropa lite i bakgrunden mot slutet.
Ja, det är intro till hans vers.
Som han klippte bort eller någonting. Ja,
men det hade ju en story om den här låten. Hur var den? Du som kommer ihåg den.
Ja, men visst är det väl så att den här låten spelades in till Dog Food-skivan med Dog Pound. Och sen så, det finns väl massa stories om den. Det finns väl också det att Dre ska ha gått runt och skryta om att det var han som gjorde beatet. Och att jag har en låt med Dog Pound och Method Man och Redman på samma. Och så där. För att både, vad säger nu, Method Man och Redman runt 96 här, de var ju liksom populära på den här tiden. Och, så. Och sen så var det väl någon grej med. För det är väl också så att...
Suge Knight gick in och bara håll min cigarr och så tog han låten ifrån honom.
Ja, men i princip, för det här skulle väl vara en låt till... Nej, just det. Ja, men precis. Precis. Och sen var väl Lady of Rage med på den här låten också. Och då, men sen gick Tupac in då och hans vers ersatte Lady of Rage. Och det är lite synd.
Alltså, på ett sätt så är det... Om man tittar på det så är det... Den är väldigt lik... han visar väldigt mycket respekt för hiphopen så som han gjort på de tidigare skivorna. Han har ju namedroppat till exempel då, han hade ju en låt på förra skivan där och så han namedroppat Redman några gånger och så. Men han kör ju en hyllning till Run DMC. Till och med beatet påminner om Sucker MCs. Om man lyssnar på det så känns det som att det är nästan som en ja, men det är nästan som en rekonstruktion av den gamla Run DMC-låten Sucker MCs, fast gjort med någon typ av MPC eller något sånt där. Refrängen i sig också. Jag vet att Dr. Dre gjorde en låt som heter Zoom tillsammans med LL Cool J några år senare. Det var till det Ghetto Superstar soundtracket. Och där inleddes det med att Dr. Dre säger I got my mind made up på samma sätt som Meth kör i refrängen här.
Ja, just det.
Och Meth, det är ju han som blir censurerad på skivan också. Eller på den här låten.
Just det.
Sticking of Jews with German Lugers. Varför säger man det? Han rånar judar med tyska Lugerpistoler.
Like Hitler. Ja.
Ja. Perfekt. Så jävla JVVF över det.
Ja, men jävla vad Method Man är bra. Alltså, så här, den här låten är svår i och med att alla, det är så många bra artister på den i sin prime. Men Method Man, jävla vad bra han är när han är bra. Alltså, så här, alltså, när han får, liksom, han gör sig så bra på Pussycats också. Jag tycker alltid han liksom nästan gör det mest bestående intrycket textmässigt. Det är så synd att man inte fick en till helgjut, att man bara fick en helgjuten soloskiva från den karen. Alltså.
Ja.
Det borde ha varit mer.
Ja, det här, jag sätter en stjärna på den här låten. Det är mina favvisar. Favvisar, hör mig. 1990-talet ringde och sa han, du är inte tonåring. Du är inte tonåring under 90-talet.
Nej, men nu, det här är ju första guldstjärnan, definitivt.
Ja. Och så nu kommer porrlåten.
Ja, just det.
How Do You Want It? En av singlarna. Och vi har Casey och Jojo på den här låten. Musikvideon var väldigt avslöjande. Eller vad man nu ska säga, inte avslöjande. Men den var väldigt lättklädd och så. Det var ju en, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men jag minns artistnamnet på honom. Det var ju regissören som var en porrfilmsregissör, han heter Power någonting. Jag har skrivit Derek Power i mina anteckningar, men det stämmer inte. Eller vad det gör, det vad vet jag. Men de gjorde i alla fall en version som gick på MTV och en som var helt unrated då, som var bra mycket mer vågad. Och det är ju då att han står och uppträder då vid, alltså på en strippklubb, och det är, det är väldigt pastelliga färger och så. Jag minns att jag tror jag har sett den osensurerade videon under MTV Amour, det vill säga det där programblocket där visar massa sådana slow jams efter klockan 11 på MTV. Och då duschades det länge, ska du veta. Ja, men det var, nej, alltså det var faktiskt en sån musikvideo som jag tänkte att den är alldeles för pastellig för att jag ska liksom roas av den. Men det var inga sådana, det var inga framstående, inte vad jag vill minnas. Jag tyckte det var roligare med Spice Girls videos och så på den tiden.
Ja, just det.
Men ja, låten i sig är lite av en hit. Folk som är fans, de kommer ihåg den. Anne Hathaway sjunger ju denna i en låt, eller på film. Hon lägger ändå N-ordet, vilket också är, jag menar, det är ju refängen, men ja, det är ju när hon spelar någon problemunge som åker runt och röker crack och ja, och så ska hon suga av en kille och så framför hon denna i denna killens bil innan hon går ner på honom.
Vänta, vilken film är det här? Jag har aldrig hört talas om.
En prinsessas dagbok. Nej, det är någon film som hon gjorde efter. Men den heter, det är något ett ord eller något. Jag får alltid för mig i huvudet att den heter sådär Havoc eller Empire eller något sånt där.
Ja, okej. Ja, ja.
Men den är från 2007, vill jag minnas i alla fall.
All right.
Ja, jag såg aldrig klart den, för jag tyckte den var så jävla ungdomar på glid löjlig. Men nog sagt om en prinsessas dagbok 2, vad man nu ska kalla den. Ja, den här låten är väl... nej, ja, kåtet opack. Det känns jävligt konstigt att han ska behöva släppa en sån här låt när han precis utav kåken och har suttit inne för sexualbrott.
Jo, det är det som rimmar lite illa också.
Men han är jävligt på att rimma.
Ja, det hör.
Ja. Vet du vem som också är en jävligt på att rimma? Hans labelmate, Calvin Cardosa Brothers.
Precis. Snoop Dogg.
Jajamän, nej, det är Snoop Doggy Dogg här. Han är fortfarande på Death Row. Death Row är fortfarande labeled som pays him. Och de är två av Amerikas mest efterlysta.
Mm.
Och det här var också en musikvideo. eller ett singelsläpp. För de gjorde en video där de satt, där när de är sådär uppklädda och han har såhär rakt permanentat hår och plommonstop snopp. Han
Just
ser
det.
jätterolig ut.
Ja.
Man har ju sett sådär Video Music Awards när Tupac bara, han låter käften gå och Snoop sitter där och han ser ju som att han bara, jag borde stannat hemma och kollat på bild istället.
Ja, just det. Att Tupac är jättepratglad och pratar om att han så här, ja men det är så här att Snoop är, han är den lugna laid back killen va? Och jag är the mer relentless one. Och Snoop typ himla med ögonen.
Varför blev jag inbjuden till det här? Varför sitter jag som en mick i handen? Han bara blir, man ser på honom sakta hur att han blir äldre ju länge han sitter där. Musikvideon i sig, alltså jag har faktiskt sett outtakes av den intervjun och det var som en del i den här, det var ju en dokumentärserie eller på MTV som då visade, alltså det var ingen berättarröst utan allting var i textform och så visade de musikvideos. Och de körde en sån chronicle av hela Tupacs liv. Och då var det just när han blev signad på Death Row. De visar aldrig eller de visar ingenting av de kontroversiella grejerna med liksom att det var gängmentalitet och så, men visar att hans vänskap med Snoop blev väldigt stark. Och då visar de just den här sekvensen när de ska sitta och köra någon slags jingle till den här, ja, det här MTV-programmet. Och det blir blooper efter blooper och de skrattar och putter på varandra och har sig.
Mm.
Och jag menar, det är ju, de är ju samtida de här två artisterna och så sen att de är så, dels så ligger båda på samma label, dels har de haft både framgångar och kontroverser och sen så att de finner varandra och bara är, men det här är de här två killarna i klassen som alltid ska köra grupparbete tillsammans eller alltid ska spela i samma lag när det är fotboll.
Ja, men precis. Och det är väl musikvideon som också har den här, alltså Scarface-inspirerade, liksom lite dissen mot Biggie också där, när att Pac kommer skjuten som Tony Montana gör till Frank Lopez i filmen och ska göra upp, ge igen liksom.
Du minns alldeles för mycket om Scarface. Du kan namn på de här jävla. Chichi, get the yayo!
Ja, men alltså, har man sett en film över 100 gånger så...
Det... Med ditt liv, herregud. Det var väl tydligen en av hans favoritfilmer också, Perk. Jag minns någon dokumentär där han körde någon slags Tony Montana-imitation och jag bara kände det att jag vill aldrig mer lyssna på Tupac.
Nej, men det är ganska likt faktiskt. Han, det är en ganska bra imitation får man ändå säga.
Ja.
Det är ganska lätt kanske att härma en lätt överspelad karaktär också.
Det var något sånt som bara cocaine. Bygga med! Nej, vänta, vad fan, det är ju F. Murray Abrams roll. Det är han som hängde från helikoptern sen.
Ja, just det.
Rolig trivia, det är Homer Simpsons favoritskådis. Det är jävligt, jävligt roligt. Men som sagt, det här, jag tycker att den här låten är helt okej, okay, men låten som de släppte efter till Gridlock-soundtracket, den Wanted Dead or Alive, är mycket, mycket bättre.
Mm.
Just med att refrängen där, Wanted Dead or Alive, och sen så, alltså videon i sig också sådär, Tupac är ju död när låten, eller när både filmen och låten släpps, så Snoop sitter och tittar på en massa videoklipp med sin gamla kompis i en sån här lyxvilla. Och så pimpåkar han ner för en korridor och han går till någon lunddörr och han går ner för en tunnel. 20 steg efter honom så är det liksom, det är sån SWAT-team som ska gripa honom, men de får aldrig tag i honom. För han bara är i svinlugn och står och rappar och går med någon portfölj. Och den låten är, nej men den är faktiskt värd att kolla upp till er som ändå gillar Two of America's Most Wanted och uppskattar Snoop Dogg idag från den här tiden. Finns en bra musikvideo på den.
Mm.
Jag tror det till och med hette Two of America's Most Part 2.
Ja, det stämmer nog. Faktiskt. Mm.
Eller om det också är en helt separat låt, det vet jag inte. Men jag vet att det var en titel på någon låt som florerade på flera sådana här bootlegs efter Tupacs död.
Ja, jag fick ju den låten lite förstörd för mig om att jag laddade ner fel. Det var ju när jag precis hade så här...
Vad sa du att du gjorde?
Jag laddade ner den via LimeWire då när det begav sig när jag var typ 13, och så fick jag bara ta
Ja,
en.
jag tror det är nu i veckan. Okej.
Ja, nej, utan jag lyckades ladda ner den här a cappella-versionen, för jag visste inte vad a cappella betydde. Bara, så jag minns bara den där jävla sångrösten i refrängen som bara går. För det var också något fel på nätet, så man fick bara ner så halva låten. Bara den där jävla refrängen. Och så lite Snoop-vers, liksom.
Ja, det är bra. Bra
Så
jobbat.
det är svårt att tvätta bort det.
Ska vi gå vidare till Pain?
Ja, absolut.
Det skulle gjorts ett hiphop-projekt som skulle heta All Eyes on Gbg. Det var en massa Göteborgsrappare. Och det var i synnerhet en snubbe som då hade kontrakt med någon producent i USA som hade rekonstruerat hela den här skivan instrumentalt. Och tanken var då att hur många spår är det? 27 spår. Och då var det 27 olika rappakter som skulle köra på alla de här låtarna. Pain var min låt. Jag skulle göra en cover på Pain. Projektet rann ut i sanden, så den låten släpptes aldrig. Men som sagt, Pain är... Det här är en av mina favoriter, just med att han beskriver ju, vet du det? Han beskriver det väldigt, väldigt måleriskt med hela sitt liv, med smärta och så. Och han binder in det med en jävla Method Man-refräng.
Ja, det är intressant ändå.
Och jag menar, det är också... Han maskerar ju refrängen så, man hör ju att han skrattar så där. Och jag menar, det känns ju som att... Det, för det som han har gått igenom så, det känns som att han, det är ett spel för gallerier, just med att nej, men jag har blivit skjuten, jag har suttit i fängelset. Han kan ju också ha blivit våldtagen i fängelset enligt de här klassiska skrönorna. Han har förlorat vänner på grund av östkust och västkustbråket, och utåt sett så skrattar han åt allting. Men jag menar, det här känns som låten som faktiskt öppnar fönstret åt mörkret i honom.
Ja, men...
Därför uppskattar jag den verkligen väldigt mycket.
Ja, han säger väl bad boy killa där också i
Ja.
låten. Och sen så pratar han om, jag tänker på det här han säger med my only fear of death is reincarnation, heart of a soldier with a brain to teach. För det är väl också en sån klassisk, ett klassiskt citat från Tupac, att han, ja, men jag kanske inte kommer förändra världen, men jag kommer påverka vissa personer som tänder en kämpaglöd som till slut kommer att förändra, alltså som i förlängningen kommer förändra. Och då syftar han väl främst på USA då, och de problem som finns inom den nationen, liksom, när det kommer till rasism och annat.
Ja, just det. Nej, men det är... Ay, shit, alltså. Fan, det här är en sån låt som... jag lyssnar inte ens på den här låten nu under veckan. Jag kan det nästan in och utantill. Så det är... Nu ska inte jag sätta mig och köra någon jävla karaoke för det här, men det här är en sån där... Det är en sån där självklar låt. Och i vanlig ordning, jag gillar den då, jag gillar den nu.
Ja, men,
Vilken är nästa förresten?
Hearts of Men.
Okej, då har jag skrivit fel här. Vänta. Jag tänkte lära det. Sådär, nu får jag byta plats på två. Så. Ska vi gå till Hearts of Men då?
Jajamän.
Introt. Och då syftar jag mer på introsamplingen, när man hör det här i bakgrunden. Det är alltså en baklängesgrej från en Prince-låt som heter Darling Nikki på Purple Rain. Det är ju den här låten som gjorde så att vi fick Parental Advisory-klisterlapparna. Det är ju alltså Prince träffar en ung tjej som heter Nikki. Hon är 16. Hon onanerar till en porrtidning. Och sen så har de sex i en hiss, eller vad fan det nu är. Och det var ju då, var det president eller vicepresidentens frus dotter, eller vicepresidentens dotter som hade köpt. Han hörde den här låten, hon blev jättearg och det blev hela censuren där. Då har de liksom samplat, det som är slutet på den låten är ju alltså en lång jävla baklängesgrej som är en psalm av alla jävla grejer man kan avsluta en sexlåt med. Det är alltså Jesus kommer eller någonting sjunger de om. Jesus kommer, jag tror på honom. Lord is coming, Jesus eller något. Och det är det som är introt på denna. Det är alltså outro på den låten. I övrigt så känner jag att vi har pratat om en hel del angående Tupac och att han nu har, att han faktiskt är en parodi utåt sett. På grund av mycket på grund av den här skivan. Och så som han tjattrar i början på den här jävla skivan. Jag är ju helt jävla hundra på att han är flöddrad och bara maler på i stort sett.
Ja, eller hur? Det påminner ju lite om, alltså det är en rant igen. Och han har ju rantat förr, men här är det verkligen med, ja men, ja han är ju, alltså han låter som att han är nära en infarkt nästan här.
Det är som att han, alltså just angående, han påminner mycket om den här roast-komikern. Vad hette han? Greg Giraldo eller något sånt där. Han som var väldigt sådär, han gick väldigt hårt åt när det var roasting och så. Man kunde nästan räkna ut med att han går på någonting. Och sen så, ja det är flera år sedan nu, han ertappas ju då i badrummet då. Hans dotter hittade honom, han hade tagit en överdos. Så det känns ju som att det är väl en sån grej, en aspekt som han inte har tagit upp i och med hans stora framgångar. Jag är ju nästan helt hundra på att han gick på ganska mycket kokain. Och det blir väldigt, väldigt uppenbart just med introt här och så. Låten i sig, jag tycker det är ganska, alltså det beatet med den här jävla saxofonen som är, jag tycker det är ganska jobbigt att lyssna på.
Jag gillar den här. Ska vi se, nu har vi har två guldstjärnor hittills, så det är ju den got my mind made up
Och
och
Johannes. Det är guldstjärna, det är jag som ger mig själv.
ja, just det. No more pain, det är guldstjärna. Den här har inte riktigt en guldstjärna, men jag tycker att den här är bra ändå. Jag förstår ju lite vad du menar med beatet där, men
Men ja, du går väl till Got My Mind Up, guldstjärna?
Jo, men det är guldstjärna definitivt. Ja.
Yes. Sen så... Nej, det här är en... För det är också så, i och med att det är en sån lång jävla skiva så kommer det ju massa såna jävla låtar som för mig är albumspår. Det här är ju mycket... Jag tror att det är just den här skivan som gör att jag ens använder mig av uttrycket albumspår. Just med att den inte gör några speciella intryck. Och just med att det är en så lång skiva så det är mycket, mycket fillers. Och jag menar, det är klart som fan alltså, föreställ dig själv att du får ut en sån här stor jävla skiva på 2 veckor. Det blir mycket fillers. Du kommer inte med ditt A-material varje gång.
Nej, det är ju förvånande eller imponerande ändå att han lyckas ändå hålla så pass hög kvalitet på det som ändå blev. Så, ja men definitivt. Jag tänkte på Life Goes On, nästa spår. Hur gillar du den låten?
Åh herregud, den här låten. Jag är helt jävla hundra på att det var en av mina Lipsil-låtar. Typ om någon tjej hade dissat mig i skolan så lyssnade jag på denna för att ta mig vidare. Om min hamster dog så lyssnade jag på den. Och det var, nej, men det var en sån där jävla låt. Bara känner, ja men livet går vidare. Och så en annan väldigt jobbig aspekt med, ja nu är det ju 20 år sedan då. När jag då var väldigt rappig och gick i högstadiet. Det är också 20 år sedan nu diskoteksbranden var här i Göteborg. Och min kompis förlorade sin stora syster där. Hon gick i min parallellklass. Och det var också två lokala rappare som dog där. Och någonting som fick mig att reagera, det var ju då när det var många elever från hela Västsverige som skrev in hyllningstexter och så, brev till, ja men det var väl Göteborgs-Posten antar jag. Och så var det en som då skrev till, om det var, ja men no, det var någon av killarna där i alla fall. Och då var det, Rest in peace, is there a heaven for a G? Han citerade den här låten i sin text, i sin hyllningstext. Och det fick mig också tänka på just med att fan, jag är inte ensam om att lyssna på den här musiken. Jag förstår att okej, det finns folk i Göteborg som lyssnar på hiphopmusik. Det var väldigt, väldigt exotiskt på det sättet att se det i ja, Göteborgs-Posten så. Men okej, men det här är ju en låt som just handlar om fallna soldater, folk som inte är med än längre och Ja, jag vill inte sätta en stjärna på det, men jag har minnen till den här låten. Så det är...
Ja.
Jag förknippar den här låten med den här skivan och mer behöver jag inte säga om det. Jag föredrar ju denna låten framför exempelvis Missing You på Biggie-skivan.
Ja, det känns som att det är den här låten som inspirerade många No Limit Soldiers att försöka göra. Det känns som att Master P och gänget gjorde många försök till att göra en sån här låt med varierat resultat också till. Alltså, eller det är väl mer att de försökte känslan som Tupac förmedlar här. Den ville de gärna också få till vid upprepade tillfällen.
Och jag menar, titta på Say Murder. Han har ju inte bara gjort låtar, han har gjort album, eller han är ju, hela hans karriär är ju Tupac Karaoke. Jävla sopa! Nej, jag tror att det är illa upp, Robin. Så dålig är du inte. Say Murder däremot. Är det dags för Posse-låt? Nej, det är inte Posse-låt än.
Nej.
Nej, just det. Only God Can Judge Me först, va?
Ja, precis.
För det här hade jag skrivit fel, så jag hade satt dem fel här. Okej. Only God Can Judge Me. Lite voice box där när de säger namnet på låten. Och det här är en sån här typisk jävla grej med att... här är också en sån grej som lokala thugs gillade, så där med... när de drogs in inför rätta. Och sen, jag har ju sett flera av gamla bekanta då när de... så är vi vuxen ålder, eller säger typ 10 år sedan. Så skulle de skriva så när det var rättegång på gång. Så skrev de Only God Can Judge Me på deras Facebook-väggar. Bara okej, okay, men du sitter för väpnat rån nu. Alltså, det är inte bara Gud som kan döma dig. Det är faktiskt svenska domstolen. Och i Tupacs fall också. Amerikanska domstolen. Amerikanska rättsväsendet dömde honom. Vi har Rapping for Tame här också.
Ja, precis, precis. Ja, nej, men det känns ju som att alltså titeln på den här låten är också en sån här Tupac-citat som har överlevt liksom, och som
Situeringsklyscha.
ja, men precis. Och jag kommer ihåg att det blir också lite bakvänt om det är alltså för personer som inte har någon religiös övertygelse. För då är det ju snarare, då är det ju faktiskt just domstolen som kan döma en, snarare än tvärtom. Så att...
Vilka dumma jävlar, vad fan.
Så att, men det, ja, det är ju, det är väl en ganska, ja, som låt betraktat så, det här är ju albumspår kan jag tycka ändå. Sådär.
Jag kan tycka att den är ganska lik på något sätt. Den påminner, nej men den påminner ganska mycket om Scandalous, som med basgången och just med hur de använder sig av live-instrument på flera av de här låtarna. Nu vet jag inte om det då skulle vara Standard Guitar Man som var med på NWA-skivorna, men det känns ju lite som att ja, men här är... Ja, men det är ett albumspår och det är vars titel har fått ett eget liv. Då föredrar jag ju faktiskt War Stories, just med att den är ju lite coolare.
Ja, men nu snackar vi. Det här är också det här är nog min nästa guldstjärna till, alltså på skivan är Trading War Stories. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på den här låten då när jag satt uppe och följde senaste presidentvalet i USA. Och sen när jag somnade till och vaknade på morgonen och hörde att Trump var på väg att vinna, då lyssnade jag på den här låten. En av anledningarna var väl det att jag hade lyssnat mycket på den här skivan av helt andra anledningar, så att den låg nära i playlisten. Men den kändes också passande på ett sätt i och med att det var ganska omskakande för då att få en sån ledare som de faktiskt fick.
Jag lyssnade på Busta Rhymes This Means War och du bara körde Trading War Stories.
Ja, precis. This means war. Se nu, är det den...
Det är CH's favorit.
Just
Han
det,
som
med
trodde det
oss.
var Black Sabbath, men som visade sig att det var Busta Rhymes med Ozzy Osbourne. Men alltså, Trading War Stories, vet du vad den påminner om? Den påminner väldigt mycket om en Posse-låt från Death Row Records som är ungefär samtida. Gold Rush från Dogfather-skivan.
Ja, men absolut.
Och det, ja, men den har ett slags släktskap så ljudmässigt. Sen så vilka har vi med? Vi har ju Cowboy med, Sibo, Outlaws är med här också. Och Storm i vanlig ordning. Storm fick väl lite ut någon soloskiva, men väldigt frekvent förekommande på den här skivan.
Ja, verkligen. Alltså det här måste ju vara en av de bästa Outlaws-låtarna också. För Outlaws är med mycket på den här skivan. Och Outlaws ligger ju trots allt några nivåer under Tupac, får man ju säga. Men så är det ju ofta. Det gör ju D12 under Eminem också. Inte hela D12, men delar. Och...
Där kommer, här kommer färgerna fram. Okay.
Junior Mafia, alltså så här, men det är väl ofta så. Man har liksom en
Ja.
som liksom...
Där ser man Robin alltså. Har du sydstatsflaggan uppe?
Vad sa
Har
du?
du sydstatsflaggan uppe? Är det där hemma?
Favoriserar
Jag
de
kan göra
vita
en
med.
rasistgrej när det finns uppenbarligen bättre talang typ, i gruppen så.
Nej, men det här är ju en väldigt bra Outlaws-låt.
Ja, nej men det är... Alltså det är ytterst få gånger som man ändå tycker att... För att när man lyssnar på Outlaws-låtarna, när de bara kör med Tupac, då är det som att de försöker trumpa honom hela tiden, eller trumfa honom. Det är hela tiden den här konkurrensen, vilket det alltid är i gruppsammanhang. När det är så många på en låt så känns det mer så att nej, men det här är bara en stor mäktig posse-låt. Jag menar, Outlaws är ju, de var ju ändå 4-5 stycken med Pac. Och sen så har vi ju liksom tre andra som är med på låten också. Jag menar, här känns det ändå som att nej, men nu kör vi så hårt vi kan och sen så bara, ja, men så har vi nästa rappare som hakar på och så nästa rappare som hakar på. Fan, vi bara kör. Men jag gillar det. Det här är, nej men guldsköna, absolut.
Ja, grymt.
Sen så nästa låt är California Love och efter det kommer I'm Mad at You. Har vi något att säga om California Love? Det är ju som... Det är den där jävla hitten.
Ja, det här är ju remixen också. Och Dre och Tupac var väl inte så bra kompisar, va? De gick väl aldrig, kom väl aldrig riktigt överens. Och Dre ville väl ifrån Death Row på den här tiden redan. Och verkade väl ha lite... Det sägs, vissa påstår att han hade lite problem med att Tupac blev en label med kollega på något sätt. Jag vet inte hur sant den storyn är, men... Men för han ville väl ha den här till sin aftermath, sitt aftermath-släpp.
Ja, just det.
Och sen...
Alltså, Aftermath hade väl inte bildats då? Det är väl året efter eller något sånt. För jag tror att just när de gjorde den här låten, de gjorde ändå två musikvideos till den.
Ja.
Dels den här klubb, eller vad det är, den här, ja, vid poolen efter midnatt-videon där alla står och bara festar. Och så den här Mad Max-influerade.
Yes.
Som då är, det är ju då singelversionen då. Och okej, och så Roger Troutman är med på båda. På denna så har han ett långt outro också. Där han bara kör väldigt hårt på voiceboxen och pratar om Richter scale och massa sån här skit. Han fick gå loss verkligen.
Ja, tycker du att det här albumet peakar då när de håller på i slutet där med att säga computer? De håller på och leker med den där jävla robotrösten.
Ja, men det alltså jag vet ju att Dre och de andra, de såg ju upp till när det inte fanns västkust hiphop, så var ju Gap Band och Zappin' Roger, det var ju de stora favoriterna, så de lät väl honom bara göra sin grej. Roger Troutman var ju, det var ju den här låten som gjorde att han blev väldigt, väldigt populär. Eric Sermon tog in honom på flera grejer. Sen så, Roger Troutman dog ju bara några år efter den här låten. Han blev ju ihjälskjuten av sin brorsa.
Oj då. Ja.
Det var väldigt sådär, han var på väg upp där. Då var det ju som att han fick alla sådär sample, eller så hans brorsa som var med i Zapp, han blev svart, eller inte svart, avundsjuk. Så krävde han pengar så blir det någon tjafs där.
Oj då. Ja, det ser man.
Men så det här är ju, ja men det här är ju ungefär, alltså det här är en lite av Tupacs version av det som sedan hände när Snoop gör låten med Stevie Wonder, ungefär så. Snoop spelar in låtar med Teddy Riley som gjorde grejer med i Minneapolis under The Time, alla de här. Så det är ändå ballt det här. Han visar respekt i den gamla skolan, inte just hiphop utan gamla gamla skolan.
Ja.
Så både han och det måste ha haft väldigt kul. Det är väl så att den Mad Max-videon slutar ju med att Tupac vaknar upp från en mardröm. Och sen, det är så videon börjar. Att han går
Just
ner och så festar han.
to be continued-grejen där, ja.
Ja, exakt, och så går det, och det går över till att ja, men då står de vid en swimmingpool och sådär. Och Roy tror att man är där.
Ja.
Och utan får någon sån här premonition med att han precis drömde om att den här obehagliga hjärnan som jagade honom, nu står han och liksom hänger och de har kalas tillsammans. Vad fan är det här?
Ja, precis. Det är ju, och den Mad Max enormt fet, måste man ju säga.
Inklusive den här delen när Tupac kör Macarena eller vad fan han nu håller på med. Det ser bara så jävla konstigt ut. Jag minns att jag läste en Mad-parodi så. När de tog screenshots från den där så var det som att de la in lite syrliga kommentarer som det heter. Och då är det just den sekvensen som stod. Att de skrivit Hej Macarena. Och sen så var det där, To be continued. Och så står det liksom text. Eller inte. 1971 till 1996. Jag galghumor, jag gillar det.
Men var inte det väldigt populärt på den här tiden att musikvideorna hade just den där To be continued? Många av eller, alltså den Chronic 2001-videorna hade väl också så, va? Eller vilken är det? Det är någon av de där.
Biggest videos hade det.
Ja, just det.
Men det är alltid så att och så går de över till precis innan. Jag tänker spontant på ja, men det var den första Camerons första singel, den som samplar Magnum PI-melodin. Och sen står det To be continued när han och Spola springer ner för en trappa och då kommer en fetare låt. Och det visar sig att ja, sen när man får se nästa video då är det början på den. Och så är det då Horse and Carriage som man bara, oh shit, det är kontinuitet i musikvideoskapandet.
Ja, nej, fett ändå. Men jag tänkte på med Roger Troutman. Vem är Computer Joe då som han pratar om där i slutet?
Det är han.
Ja, okej. Det är någon slags alias han har, eller? Ja.
Det är en bra jävla namn tycker jag.
Ja.
Det tycker jag inte. Ska vi gå vidare till en väldigt mörk, skrämmande, profetisk melodi. I ain't mad at you, Danny Boy sjunger. Och Danny Boy är då inte den här irländska evergreenen som man sjunger då när man är full under St. Patrick's Day, utan det är en artist som heter Danny Boy. Musikvideon till denna, det är också en singel. Väldigt ledsam. Tupac dör och hamnar i himlen. Och han framför hela den här låten. Ja, dels så framför han den till sin kompis som sitter nere på jorden och sörjer. Och det är ingen mindre än Bokeem Woodbine som var med i alla de här Hood-filmerna. Han som numera spelar Shocker i Marvel Cinematic Universe. Han var ju då med i Spider-Man Homecoming. Men under den här tiden så var han känd som, han var en Hood-skådis. Ja, men den är väldigt, väldigt så här. Den är finstämd, den är lite sorglig. Den här pianoslingan har ju också använts i andra rapplåtar också. Men nej, fy fan vilken obehaglig video. Just med att han står tillsammans med Sammy Davis Jr., Josephine Baker, Jimi Hendrix, Bob Marley. Alla de här svarta legendarerna uppe i himlen. Louis Armstrong till och med. Och så kör han I ain't mad at you. Som att det vore han och hans polare hade något otalt i slutet.
Ja.
Nej, fy fan. Den här gillar jag faktiskt.
Ja, men jag håller med. Den är bra.
Vad har vi nu i slutet då? Det är ju sista skivan. Eller sista låten på skiva ett.
What's your phone number?
Ja, just det. Det här är också en printsampling. Väldigt dåligt upphackad. Och den där handlar om telefonsex. Och allt vad det innebär. Inklusive, nej men, Som en slags ja, men sexuella inviter överlag. Och sen så är det ju det är ett långt skit i slutet där han snackar väl med någon brud där, va?
Ja, just det.
Ja. Och Danny Boy är tillbaka där och han sjunger If you ever fuck with me, I'm ready. Okej, det här är alltså samma person som sjunger I ain't mad at you alldeles nyss. Och så, vilka tvära kast det är. Det är ju samma sak som när man gick från R. Kelly's I believe I can fly till I'm fucking you tonight på Biggie-skivan.
Ja, men här kommer ju också Tupacs olika personligheter fram med sina kontraster som det skapar.
Det är alltså How do you want it köret igen.
Ja, exakt.
Och det är inte första och garanterat inte sista gången man får höra det. Men vad säger du? Ska vi ta en paus och så ska vi hoppa på andra skivan?
Yes.
Yeah.
Hallå?
Oh shit, vad hände
Vänder.
där? Nu så ska vi se. Ja, vi är i alla fall tillbaka här efter pausen och Robin har nu framfört, eller han har nu förberett en liten sång han ska framföra. Jag vill bara jävlas med tackar Robin. Vi ska gå över till disk 2 på Me Against the World. Eller fuck. Stråk Torstensson här. Det är alltså All Eyes on Me, disk 2. Lyssna på.
Ja.
Och här kommer en låt som jag... första gången jag hörde den här så var det faktiskt förfestprogrammet Rally som spelade den. Och nej, det här var... Jag gillade den faktiskt inte när jag hörde den. Och sen så när jag lyssnade om den så kände jag bara att det här är ju en jävla karbonkopia av What's My Name, om det är samma sampling, jag vet inte fan alltså. Och så har man George Clinton som mässar i början där. Jag tycker hans jävla tramsiga dikt är jättetråkig. För jag har hört den på så många mixtapes när de scratchar in den så. The blind man, fuck no, jag orkar inte.
Nej, vi har ju hört honom väldigt mycket genom den här poddens historia också. Så.
Ja, nej men absolut. Han har ju varit med, alltså jag förstår absolut, alltså han är ju landsfadern för G-Funk eftersom han kom på P-Funk med sina grupper Parliament och Funkadelic. Men jag menar lite skit ska väl Kahn kunna ta av en
Ja.
svensk podcast. Han föddes ju ändå på ett utedass 1945 så vad fan. Nej, jag fy fan, jag gillat den här låten. Alltså jag fick för mig så när jag var ung att Tupac hoppa på Biggie-outrot där också. Men ja, det är också så här, okej, nu är han mitt uppe i ett jävla kolavarv här och spelar in typ så här 7 låtar på en timme och här är ännu en sån här jävla dussinlåt.
Ja, visst var det väl, ryktet sa väl att den här skulle vara med på en, alltså, för det är väl Dre är väl med och producerar och att det var en låt som gjordes till han och Ice Cubes inställda gemensamma album Helter Skelter, va?
Jaså, den här?
Ja.
Oh, då är jag väldigt glad över att Helter Skelter aldrig kom.
Vi fick ju ett annat Helter Skelter sen som var väldigt, väldigt bra,
Ja,
så att,
för fan.
ja.
Mer om det när vi kör Duckdown.
Exakt. Just det, han säger någonting, this is for you big baby, eller vad han säger där i slutet på...
Och så om punk motherfuckers och så vidare.
Ja, just det.
Fan, lite chill får du ha, Puck. Nej,
Ja.
han lyssnade inte.
Don't believe everything you read.
Blomjordsackor, han lyssnade inte på mig när jag pratade. Nej, jag tycker att vi går direkt över till Sure Wanna Be a Thug, för jag, nej, ju mindre sagt om Can't See Me, desto bättre. Så mycket ogillar den.
Jag tycker väl att den är inte fullt så hemsk, men jag ställer mig i någon slags mellanmjölkshage här och väntar.
Kom och sätt dig på mitt knä. My dude, jag kan massera dig. Sätt dig på mitt knä så får du åka hiss. Som de sa i en gammal Stefan och Krister-sketch.
Ja, det ser man.
Det är snusk. Ja, i alla fall. Sure Wanna Be a Thug. Med någon jävla arabisk tuta som de samplat. Nej, så är inte fallet. Jag undrar om det, om jag funderar på om inte det är Dexter Gordon. Det är i alla fall någon sån här. Jag vet ju att Kanye West och Paul Wall gjorde ju en låt på den samplingen flera år senare som hette Drive Slow. Och på Slim Shady EP som en låt som heter No One's Iller Than Me på samma sampling. Och Petter och PSTQs låt Jag pissar på dig, det är också samma sampling.
Just det. Det är därför jag kände igen den främst, tror jag.
Ja.
Det är den låten. Jag har lyssnat mer på den än på No One's Iller, till exempel.
Breaking news. Robin Larsson har inte lyssnat på Slim Shady EP. Hovet rasar.
Precis.
Men det här var ju också en sån här genomlys eller sån här lyssning när man lyssnar om vissa skivor och upptäcker sådana här samplingar som man känner igen från andra låtar som kommit senare. Då blir det lite av en aha-upplevelse. Och det är väl lite som att den aha-upplevelsen har den här låten levt på ganska länge. Låten i sig tycker jag är så jätte. Alltså det känns ju som en, ja, men det är en jävla cautionary tale eller vad ska man säga. Unga som vill ta efter Parks liv eller image och så vidare.
Ja, det är som en låtversion av Parks egna Boys in the Hood eller Menace to Society, lite grann, eller
Ja, men
sådär.
exakt.
Så, ja, den är ju sådär alltså.
Ja, faktiskt. Vad tycker du om Hollow Atme då? Låten som kommer efter.
Ja, men den tycker jag ändå att det är mer fartig på något
Eller
sätt.
hur?
Så den är, nej, den tar ju upp det ett par steg igen.
Där känner jag att det är lite sådär. Nu är vi tillbaka till första album Park också. För den känns positiv på något jävla sätt också. Att han känns som en mer välkomnande person. Just med att ja, visst, låten heter Holler at me. Och bara, when you see me, you better holler at me.
Ja,
Det
precis.
kan ju också handla om annat också för den delen. Men den känns faktiskt positiv.
Alla de här uttrycken har ju också blivit, jag vet inte i vilken utsträckning som Tupac hjälpte till att popularisera dem, men liksom om jag lägger upp en Insta-story på när jag är ute och åker bil så skriver jag ju ofta Holla at me, picture me rolling eller can't see me eller ambitions as a rider.
Jag måste låta det här sjunka in. Skriver du det här på Instagram?
Ja, det har hänt. Picture me rolling har jag skrivit i alla fall. Jag skulle nog kunna skriva Holla at me också.
Är du tillräckligt gammal för att minnas när förra statsministern Göran Persson såg väldigt bekymrad ut på TV och tog av sig glasögonen?
Ja.
Det är exakt vad jag gör nu.
Och klia lite i ögonvrårna, så att
Ah,
säga.
fast det är mer att jag pullar ögongloben med ena. Ja, jag skiter i det. Nej.
Men visst handlar väl Holla at me lite om Stretch också, va? Live
Din
Squad-medlemmen där.
hashtag eller själva det är svårt att säga eftersom han har ju faktiskt dött. Nu när vi kommer in på den diskussionen så kan jag tänka mig att I Ain't Mad At You handlar mer om hans relation till Stretch. I och med att de skildes inte åt som vänner. Stretch blir ihjälskjuten. Och Live Squad får lägga ner. Så jag tror att den är riktad mot honom.
Ja, precis. Det känns ju också rimligare på något sätt. Om någon av dem är det, att det är den av de två.
Ja.
Sen har vi mer slut-shaming. Här är väl ett jätte, kanske det tydligaste exemplet på det. Wonder why they...
Är det third person detta? Nej.
Nej, det är Wonder why they call you bitch.
Det är för att jag heter. Nej, skit i det. Jag ville bara höra dig säga att titeln Wonder why they call you bitch. En fisk som heter Wonder why they call you bitch. Alltså det var också sen när jag var ung och lyssnade på honom så kände jag bara att ja, men det är Pac reflekterar. Alltså, jag var Pac med Tupac då. Pac reflekterar över en gammal kvinnlig bekant. Han undrar varför hon får så mycket svordomar riktade mot sig. Men det är så inte fallet. Det handlar om en provinsiös kvinna som han. Men det är ju lite som att han fördömer denna personens handlingar. Men vem fan är han och sån dumma personer för sina tillvägagångssätt under desperata, när det, ja, desperata behov av vare sig det är ekonomi eller om det är drogproblem och så.
Ja, det känns ju liksom, först så liksom skanderar han ut att only God can judge me när han pratar om sig själv, och sen så han kan ju verkligen döma en annan människa här ner till fotknölarna liksom. Så nej, det här är ju ett riktigt så här bottennapp rent innehålls, alltså the message
Ja,
i.
det visar ju hur jävla omogen han var också. Visst, han, alltså när han är som bäst så är han ju verkligen revolutionären och den här jävla sanningssägaren. Men så kommer såna här grejer också som visar liksom på hans egoism och hans kvinnosyn, och det krockar med hela paketet skulle jag säga. Precis som hans paket krockade mot strupperna, men om du förstår vad jag menar.
Vi skulle väl Faith Evans sjunga refrängen på den här också.
Alltså, det var snack om det. Oj,
Ja, jag
är det
tror det var
skiten?
på någon av de här låtarna. Jag tror att det var på den här. Men Brilliant
Passande att
Bad
köra
Boy.
denna.
Bad Boy ville inte gå med på det.
Nej.
Konstigt nog. Så.
Jag
Så det blev
funderar på
inte
det.
av.
Alltså, Suge Knight, inte han en större bad boy än vad alla de på bad boy var?
Jo, men
Eller
verkligen.
snarare
Och,
bad
men,
guy snarare.
och det var lite intressant, för jag läste någon sån här The Oral Story of alltså the Making of All Eyes on Me. Och då var det någon som sa det, att även fast det var så mycket skit kring Death Row och vad som kanske kom fram mycket i efterhand, så var ju ändå, alltså hela den skivbolagsmaskinen var ju en inspiration för många unga svarta rapmusiker liksom, i och med att de liksom, alltså det kändes som att för en gångs skull så ägde de, alltså de ägde sin egen grej. Nu var det ju verkligen inte så när allting kom omkring i med hur Suge skötte det, men att han ändå var en sån person från, med ett förflutet på gatan liksom, eller från gatan och så. Det var ingen sån där liksom svinrik vit man högst upp som liksom bossade och så där. Så att det var ändå, och när de här liksom, det här kända, alltså de här fotona när det är alla Death Row-medlemmar som sitter i sån här Gudfadern-belysning och så där, du vet.
Vibe-omslaget.
Ja, precis. Det var liksom väldigt kraftfullt för många då, när det kom liksom. Så många drogs nog till Death Row innan allting uppdagades, hur de skötte sin business där. Så, ja.
Fan. Vi har en väldigt speciell gäst på nästa skiva, eller nästa låt. When We Ride. Det är ju Outlaws. Det är Outlaw Immortals.
Ja, just det.
Wow. Tuffa killarna. Dramaside eller Mo Prima. Eller ja, jag vet inte vilka som var vilka just den här tiden. Men det är nu de börjar. Det här är ju alltså en låt där de börjar köra de här. Vad ska man kalla det? Wu Gambino-namnen.
Ja, men det är väl typ det.
Det är ju Fatal Hussein, Idi Amin, Khomeini och så då Machiavelli. Då. Var
Precis.
det Big Syke tidigare känd som Biggie? Det var väl han som kallade sig för Idi Amin.
Nej, han var väl Mussolini, va?
Ja, just det. Mussolini hette han ju. Ja.
Ja, Mussolini. Och så har man ju Hussein Fadel.
Ja, just det.
Antar jag Saddam Hussein. För sen är det ju också, det har jag alltid funderat på, hiphoppens fascination för Muammar Gaddafi. För att det finns ju en Gaddafi med här i Outlaw. Det finns även Tragedy Gaddafi.
Just det.
Och för i vår tid, eller så är ju kanske Gaddafi mer av, alltså den mediala bilden vi fick ta del av, så var han ju inte en hjälte, utan kanske någon slags
Nej,
motsats.
men
Men
en
det stämmer.
sur diktator, och det är väl det som de tagit alla de här jävla namnen ifrån.
Ja, i och för
Jag
sig,
menar
men
Saddam Hussein, Idi Amin, som han var ju min favorit mycket på grund av Johan Wannlås Det äventyrslystna karlakarlarna, där han är skurk. Det var
ja,
ju den
just det.
här diktatorn i Kongo. Kongo-Kinshasa var det va? Som, nej men han var ju då sänd från Gud och han var världsmästare på allt. Och han hade alltid en simtävling för i de lokala nyheterna, och han vann ju alltid trots att han vägde 200 kilo. Och just det, han slängde ju sina, han slängde alltid sina, vet du, sina motståndare ner i en slags krokodilbassäng och de tjafsade med han.
Han var ju helt liksom gränslös. Men det, just med Vanlos liksom, tolkningar av Idi Amin, så gjorde han väl även en sån MTV Cribs Idi Amin en sida som är också fantastiskt snygg och rolig.
Så. Johan Vanlos Idi Amin har gjort mer för mig än vad Idi Amin i After Immortals har gjort.
Idi Amin alltså. Och så har vi just det, vi har ju Castro också. Ja, det är sant. Det är bara diktat, alltså med, men just med att det känns som att man såg upp till Gaddafi av någon anledning. Han verkar ha haft lite en annan status tidigare. Och att vissa tyckte gott om honom som ledare på något sätt också. Politisk ledare kanske.
Ja, det, alltså i och med USAs inblandning i diverse krig och så vet du att... Han är väl en sån, han är ju en sån som de har backstabbat några gånger på grund av hans åsikter och så. Men också att han varit någorlunda, no pun intended då, för att vi pratar rapmusik. Han har varit ganska ruthless.
Just det.
Jag tror att millennials som kan eller som, som av YouTube-generationen, de minns väl honom mest som... Ja, han höll något jätteilsket tal och sen så var det någon som satte svenska subtitles och det var så där helt snea grejer. Han är söt, han är snygg, han är som Gaddafi. Okej, det är alls vad han sa, men ändå. Python-läsare minns väl Rambosmurfen när han möter Saddam Sprett och Gaddafi Duck.
Ja, det ser man.
Alltså. Men nog talat om dessa diktatorer. Att ingen tog Turkmenistans diktator, han var ju roligast tycker jag. Men ja, den här låten, jo men okej, visst, kör en Avon Gambino-grej. Jag tänkte inte mycket på det då, jag tänker inte på det nu.
Nej.
Du gillar det inte eller?
Nej, albumspår.
Ja, det är så konstigt, vi har ju som gått igenom 1, 2, 3, 4, 5 fem låtar nu, fortfarande ingen guldstjärna.
Nej, nu dröjer det lite.
Fast jag får fan säga, alltså, jag gillar den nästa låt som kommer. New Drink, part Alice, ja. Part Crystal. Det får jag också beställa så från vissa spritbutiker också, den kombon. Det är ju en typ av mäklarbricka i stort sett. Så man Alice, det här är ganska, ja, men spritoftande likör. Smaksatt med diverse färgämnen så att den har väldigt skarp färg. Och så är det då Crystal Champagne då, Louis Rodeur. Och Third Passion som drack på, hette den 657. Jag kommer inte ihåg vad deras klubb i Las Vegas hette. Därför hade ju en klubb där Tupac uppträdde hela tiden. Och det var ju huvuddrinken där.
Ja, ah, okej.
Okay. Så det här är alltså ghetto... Alltså det här är väl en förfinad version av Brass Monkey. Så den är ju... Den är mer gangster än vad Mimosa är.
Mm. Ja, exakt. Har du druckit Thug Passion någon gång?
Jag är nykterist, så... Nej, men nej, jag har knappt druckit Mimosa, om jag ska veta. Jag har ju inte druckit Crystal. Jag har hållit i en flaska en gång. Men det är lika coolt som att dricka. Nu tycker jag att det är så jättekult att dricka, men ändå...
Ja, men det var väl en period liksom när man började kanske dricka alkohol, eller om man säger lite över 20 så där, när man liksom ändå ville beta av de här hiphop eller så här populärkulturellt relaterade dryckerna.
Ja, absolut. Jag köpte öl i sig på Stena färjan. Det smakade skit.
Ja, men de flesta gör ju det, alltså så här, om man tänker med Hennessy, är inte heller särskilt gott liksom.
Hypnotic. Den som alla skulle ha liksom, 2004 i alla musikvideos. Jag mejlade en lokal inköpare och frågade om man kunde köpa direkt av dem. Jag hade fyllt 2021 och de sa att det inte gick, men vi kan skicka en dummyflaska till dig. Och den hade jag, den här jävla dummyflaskan, och visade upp som bara, kolla, jag har asgrym sprit här. Bara, men det är ju en tom plastflaska, eller det var en tom glasflaska med bara den färgen på. Fy fan. Dårskap alltså. Men som sagt, Alice, nej, ganska äckligt. Crystal, min kompis som har druckit den sa att den smakade rent sprit och han tyckte inte det var gott alls. Låten tycker jag, nej, men låten smakar bättre än drinken skulle jag säga. Jag föreställer mig i alla fall att det här är en ganska äcklig drink.
Ja, och jag tror till exempel att gin and juice är säkert schysstare.
Ja, just
Och säkert en brass monkey också.
ja, för fan, brassmaka. Du, fan, jag ska ta inför 100 avsnittet. Jag ska bryta min nykterhet och vi ska dricka Brass Monkey. Vi ska köra på scen också. Nej, det ska vi inte göra. Men jag försöker lösa All English i alla fall, så vi dricker apelsinjuice nästa gång vi ses, typ 2019.
Ja, men precis. Ja, men den är väl lite rolig den här låten ändå. Får man säga. Men jag vet, ja, varken mer eller mindre. Det är inte så mycket. Det är lite så partystämning. Och det blir också den där. Det känns som att Tupac liksom. Det känns som att effekten av en thug passion. Alltså att det är lite fokus på ordet passion. Att det blir liksom, han säger någonting där med att det ska leda till sexuell
Ja, just det.
attraktionskraft.
Ja, men det är ju så roligt. Är det inte, han säger väl någonting som att ja, men pussy get wet and dick get hard. Jag menar,
Precis.
vad är för jävla... Han är som en sån här jävla kvacksalvare så i Lucky Luke som står och säljer en sån här gammal dekokt. Håret kommer växa. Kärlekslivet blir bättre. Och så ska du köpa detta. Du blir stark. Du kommer inte få malaria eller mässlingen. Kom och köp Tupacs Thug Passion. Här har vi det bruna flaskor. West side baby baby.
Precis.
Jag tror aldrig skulle höra Tupac som en jävla Carnival Barker där, men det blev fan så. Picture Me Rolling, också en låt som jag missuppfattade sådär när jag var ung. Gissa vad jag trodde den här låten handlade om.
Nu ska vi se.
Tupac rullar runt på marken.
Att han bara är kullerbyttor.
Exakt. Jag tror han var så full så han bara, oj, oj, Circus Shakur här.
Men den här låten gillar jag ändå. Den här gillar jag ännu lite mer faktiskt. För att
Okej.
den är nice. Det är bra vibb. Bla bla bilåkarlåt, bla bla. Men alltså så här, den här är ju verkligen det. Den här är väl kanske en av de tydligaste exemplen som vi har dragit hittills i den här podden på en sån låt. Och att den är lite, också lite så här ett lite uppkäftigt riktad mot poliser och andra meningsmotståndare, eller vad man ska säga.
Ja, visst.
Så.
Ja, men det är ju det att en picture me rolling, alltså sen han glider runt och antingen sitter i bilen eller ute och jag menar, hatarna ser honom. Och det är Danny Boy och CPO, de är ju gott sällskap där. Ja, men visst, absolut. Vad heter nästa låt?
Checkout time.
Check out time. Corrupt för fan.
Ja, just det.
Häftigt.
Just det. Ja.
Och så Big Side.
Ja, precis. Men lite poppig refräng och sådär också. Lite
Alltså
sådär.
inte jätteövertygande.
Nej, precis. Och det här är väl också lite en illustration av hur jävla bråttom Tupac hade på den här tiden. Ingen ligga och dra sig i hotellsängen liksom, utan upp och hoppa.
De håller på att stänga igen studion där och bara, larmet går om 1 minut. Bara, jag hinner spela in en låt till. Bara, oh shit, så blir det checkout time. Nej. Red blir NO, det är det då. Som är nästa.
Just det.
Och den här känner man igen på ett sätt. I rather be you. I'd rather fuck you, yeah. NWA, FL for Sagen. EZ
Precis.
sjunger på denna, alltså på den melodin. Det är samma sampling och så. Och ja, även det här. Det var i och med att jag upptäckte FL for Sagen senare då, när jag var så 15-16. Då reagerade jag på att det var just den här låten. Eller att det var samma sak. Det var väl så också att jag blev... Eller nej, det kan vi säga om nästa låt förresten. Det här med att jag blev medveten om samplingar och så. Men, ja, men det här var i alla fall en sån en tidig upptäckt om att okej, nu använder de samma melodi. Så det var ju, jag menar, jag hade ju inte riktigt de tankarna så. Är det John Lee Hooker som de samplat i California Love? Det är något sånt i alla fall. Men nej, den är guilty by association, så jag gillar den i och med att jag gillar NWA-låten. Fast jag gillar NWA-låten mer.
Ja, men precis. Jag föredrar också låten med Easy, helt enkelt. För jag tycker han är också en av de främsta Easy-låtarna på ett sätt. Så att, ja, men det här är ju också lite mera, det här är ju, vad ska man säga, Tupac, älskaren i natten. Så här, som, liksom, så här, som, och sen sticker han liksom, så där. Han vill inte vara pojkvännen, utan han vill ju vara den här, det promiskuösa, alltså engångsligget, liksom mer.
Och just nu, med tanke på var han befinner sig, så vill han väl mest bara vara i livet.
Ja.
Och nu blir det street dreams.
Ja, just det.
Alltså, jag blev så jävla chockad när jag hörde denna. Jag menar, det är exakt samtidigt som Nas Street Dreams kommer ut. Och det är nästan inga skillnader på den här versionen av det beatet och Nas version. Det är alltså titelspåret på All Eyes on Me. Och det här är, alltså jag blev så jävla, jävla chockad. Men jag tror att det var också när jag var 12-13. Alltså det var nog den här låten jag hörde. Då började förstå. Okej, så det här är alltså, rappare kan lyfta melodier från andra artister. Innan så tänkte jag sådär, åh nej, men han har snott Nas beat. Men så var ju inte fallet. För många år sedan när Vanilla Ice kom med sin stora hit Ice Baby, då förklarade ju farsan, som är stor Queen-fan, att det här var en stulen låt. Vi förstod inte vad på det konceptet. Sen spelade han The Pressure, den här låten med David Bowie och Queen. Jaha, okej, så det här är alltså. Min brorsa, han hade en väldigt animerad teori om vad det innebar att sno låtar, men den ska vi inte gå in på. Men här var jag i alla fall, här förstod jag att okej, det här är ingen gammal grej, eller det är ingen ny grej. Rappare gör sånt här hela tiden. Och på grund av att jag är en stor fan av It Was Written-skivan, så ger jag ändå den här en tummen upp. Den får en silverstjärna, får jag väl säga så. I och med att jag föredrar Street Dreams, men jag menar, det är ändå jävligt kul. Den känns ju så jävla östkust på det sättet också.
Ja, precis. Ja, men det är bra att vi får det på pränt också, att den här podden backar It Was Written till alla de som menar att Nas bara gjorde ett mästerverk.
Ja, vänta bara när vi kommer till den diskografin. Det kommer bli så mycket glåpord riktade mot Nasir Jones.
Ja, tyvärr. Men ja,
New
får
York
se vart
State of
den.
Mind, vad är det för jävla skit?
Run the streets.
Michelle.
Just det, ja, det är den det. Ja, det här är en av de låtarna jag glömmer av att den är med ens. Ja. Ja, det här är ju inte någon topp, formtopp direkt.
Nej. Nej. Ain't hard to find då.
Ska vi
Nej,
se.
heaven ain't hard to find. Och här kommer ju den fantastiska tvålåtssviten. Alltså två låtar med identisk titel. Identiska
Just det.
titlar. Bara, heaven ain't hard to find gillar jag. Ain't hard to find gillar jag inte alls.
Ain't hard to find, det är väl den som har E40, va?
Ja, Sibo och Ricky Rick. Den här animerade. Det är väl Charlton Comics-hjälten, eller vad är det? Nej, det är Archie Comics. Jag kommer inte ihåg. Nej, det
Ja,
är en
just
rappare som har tagit det namnet.
det. Ja, just det. Ja, det enda som är kul med den här låten egentligen är väl det att E40 pratade om att han, jag läste någonting om att han brukade skriva sina texter liggandes på mage på golvet och sådär. Alltså så här, för att det var någon slags comfort zone-grej.
En fet jävel.
Man ser slöfocken. Jag menar, alltså att även om det fanns här stolar i studion så låg han alltid på golvet med blocket framför sig och inte vet jag, en Thug Passion han fick av Tupac eller någonting. Och Tupac hakade på. Så att de liksom, ja, men jag hänger med henne till din nivå så att säga. Och även bokstavligt då. Så han la sig också där på golvet.
Gej!
Såg de där som två kids och liksom som kollar
Fast
på
att de är
tv ungefär.
färgkritor och så höll på också då.
Ja,
Som drack
precis.
saft. Eller kokte.
Modelljärnväg och bilbana. Alltså, ja. Och så vart den här låten till. Och det är väl typ det som jag minns på ett sätt. Men ja, Heaven Ain't Hard to Find då. Ja, jättekonstigt att att han har delat upp det på det här sättet.
Ja, alltså jag förstår mig inte på det. Det var ju som jag. Det var ju som att jag till och med under barndomen bara ledsnade på den här skivan. Alltså det blev ju som att okej, jag orkar mig hela vägen till de sista låtarna och sen bara aha, var det här slutet då? Vilket jävla missat crescendo. Jag hade faktiskt gärna sett I Ain't Mad at You i slutet. Det hade varit något.
Ja, precis. Ja, men det är väl det som är väl att det är en ganska positiv låt ändå.
Ja.
Att, det är väl en fördel att den ger lite balans så. Och sådär. Men den är ju också lite. Ja, jag vet inte. Den blir väl lite. Jag tänker på det där när han pratar om den där upptappade badet och tända ljus och grejer så blir det ju lite ja, sliskigt kanske just i den passagen. Men annars är det väl bra att han kan se saker positivt också.
Ja, det här har ju varit Rap och Comics genomgång av en väldigt lång skiva. Och nej, men som sagt, den här skivan släpptes ju då 96. Sen så var ju som sagt den här ödesdigra aftonen i september när Tupac blev ihjälskjuten, eller han blev nedskjuten, hamnade på akuten och det var massa märkliga saker som hände där. Det enda vittnet som fanns blev också ihjälskjutet, vem det nu var. Det finns så många teorier om det. Det har ju nu också uppdagats nu med tanke på en gammal konspirationsteori om att, jag menar det med att Biggie ska ha anlitat gamla Crips-medlemmar och så. Och att det var Puffy som låg bakom den bankrollen där för att få detta och få dessa busar att skrida till verket. Nej, men det är väl lite av ett barndomstrauma vill jag säga så för att jag minns att jag hade en sån där ganska lös och ledig sån där halvtajt, vad fan heter det, polyester Tupac t-shirt. Och efter hans död så gick jag runt med den i skolan i ja, ett halvår eller någonting. Jag sörjde min nyblivna idol som helt plötsligt hade gått och dött. Men det var ju inte alls på den, i och med att jag var ensam hiphop-lyssnare så var det ju, det var ju inte alls på den nivån som när till exempel Kurt Cobain dog och så. Det var ju, det minns jag också, men jag har ju aldrig lyssnat igenom en Nirvana-skiva så jag har ingen riktig relation till Nirvana, mer än
Nej.
hitsen.
Nej, just det.
Och alltså den här skivan är, ja, men det är ju en del av min barndom och så. Sen så, nu när vi har gått igenom det så känner jag ändå att nej, men det här är ju så här typiskt dubbelalbum så. Och om jag får välja mellan den här och Life After Death så väljer jag Life After Death för att den känns mer genomarbetad på ett annat sätt. Jag föredrar ju också, och sen så jag menar det är ju, jag sticker ut under stolen med att jag då föredrar Biggie framför Tupac, men jag menar under de här avsnitten när vi har gått igenom Tupac-skivan så det har varit så många överraskningar då, speciellt under de tidigare albumen.
Ja, jo men precis. Men visst är väl det här ändå hans bästa skiva va?
Hans mest inkomstbringande skiva.
Ja, jo men det är det ju. Men jag skulle nog säga att det är min favorit också. Det brukar stå mellan den här och Me Against the World. Men jag tycker nog att den här är den som det här är hans magnum opus ändå.
Ja, bara för att det är en jävla dubbelskiva. Nej, min favorit är nog... Nej, vet du fan, jag gillar Topacalypse. Den duger. Det räcker det. Eller Strictly for Mine. Nej, men den gillar jag nästan bättre. Och andra sidan, det är ju en helt annan artist. Nästan där.
Ja, det är ju så. Det är väl det som gör det svårt också. Det känns som att han modellerar om sin artistpersoner.
Ja, han image-korrigerar sig.
Ja, jo, men exakt. Så att det ja. Nej, men så är det ju. Så att, men, och sen tror jag att jag rekommenderar disk 1 av de här. Alltså inte diskett, utan disk nummer 1 av de här
Ja,
två.
nej, men det är ju därför jag känner spontant att jag har svårt att kalla den för dubbel eller favoritskiva från Tupac, eftersom den faller ju på andra skivan. Det känns ju så, nästan som att det bara är en massa överblivet material. Det där skulle kunna varit en bra B-sida, B-sidesamling kanske. Jag menar, det är två, tre spår som sticker ut på andra skivan. Första skivan den är ju nästan den är så jävla genomsvetsad, verkligen. Så därför, nej men Me Against the World och Strictly håller jag nog faktiskt högre än denna just nu.
Det sägs ju, det är många som tycker att på senare år har ju Machiavelli klättrat på fansens listor.
Alltså.
Så att jag vet inte hur den skulle vara om man tog sig an den ordentligt. För att den har ju många börjat nämna i sådana här diskussioner som att det kan vara den bästa.
Men alltså, hur har du lyssnat på Machiavelli något?
Lite grann. Har ingen riktig bild av den skivan.
Nej, okej. Ja, ska vi ge det ett försök då nästa vecka?
Ja, men det kan väl vara något.
Det ska bli spännande, för då får jag, alltså jag har den här i skivhyllan också. Det är så jävla märkligt, för jag tror att jag bara lyssnat på den så här två, tre gånger efter att jag hade köpt den. För att det var ett sånt köp som jag gjorde bara när jag hittade den på en begagnad pall, typ så. Och bara, okej, men jag köper den här, så var det så här 4 för 99. Och så köpte jag den bara för att ha den. Men jag har några få minnen från den skivan. Ja, det var det. Det var All Eyes on Me. Jag tog en halvtimmes poddande, men det blev en timme och nu är det 36 minuter än så länge.
Det är bra. Bra tempo.
Ja, visst. Och i vanlig ordning så hittar ni oss på Instagram, .com/rap och comics. Det har fortfarande inte hänt någonting med de här jävla... Vi har inte blivit godkända av iTunes än. Vi får se hur det går. Vi finns fortfarande på några andra. Vi finns på Radio Public och Stitcher och lite sådär. Man kan höra oss på Anchor-appen också. Det är den länken som finns. Och vi har ju RSS på Instagram där. Blaha, blaha, blaha. Ja, tills nästa... Eller vi får säga Rest in Peace Tupac och Länge leve Machiavelli. För det blir Machiavelli, Don Killuminati heter den väl.
Ja, precis. 7 dagars teorin. Teorin.
Ja.
Teorin.
Sju
Ja.
dagar så får ni höra våran teori om den. Men ja, tills dess så peace out.
Ja, peace out.
Thug life, baby, baby.
Pick me rolling. Hej då.